Välkomna till Harrisons dramatiska historia.
Nu inleds den femte säsongen av podden Harrisons dramatiska historia. Följ med Dick och Katarina i historien om högmedeltiden.
För idag så ska vi verkligen hoppa rakt in i korstågens tid.
Det religiösa våldets högkonjunktur i Europa.
Harrisons dramatiska historia hör du på www.historia.nu eller där poddar finns.
Oskar den andra blev på mitten på 1800-talet erbjuden att bli kung i Polen om de återgick till monarkin. Men han tackade alltid nej. Och Bernadotte, Jean-Baptiste, när han var marskalk för Frankrike och för Napoleon, och Napoleons styrkor ockuperade större delen av ryska Polen då. Då nämndes han också som tänkbar kung om de skulle införa kungadöme.
Historia nu är podcasten om människor och händelser som förändrade världen. Programledare är Urban Lindstedt.
Sverige har haft polska drottningar och Polen en svensk kung. Två gånger har svenska arméer plundrat och ödelagt vårt grannland i sydost. I 1000 år har svenskar och polacker möts på slagfältet och i dynastiska äktenskap. Trots det här är grannlandet Polen okänt för många svenskar. Men i Polens dramatiska historia finns det många förbindelselänkar med den svenska historien. Och även om Sverige och Polen har krigat mot varandra, var Polen inte en av de svurna arvfienderna som Ryssland eller Danmark? Välkommen Herman Lindqvist, journalist och författare med ett stort antal historiska böcker bakom sig. Du bor numera i Polen. Välkommen.
Ja, tack.
Din 64:e bok är aktuell nu. Sverige, Polen, 1000 år av krig och kärlek. När framträder Polen som land, eller vad man nu ska kalla någon slags embryo till land i historiska källor?
Polen framträder lite före Sverige ett land. Alltså, samtidigt som Erik Segersäll var kung, Svearnas kung. Men då fanns ju inte Sverige egentligen. Det var ju bara Sveakungens område, så fanns det andra hövdingar. Men då kommer Polen med Mieszko den första i slutet på 900-talet. Och det, då etableras ett rike som grannar, folk och andra benämner Polen. Alltså.
Mm. Men hur stort var det då?
Det är ungefär så stort som det är nu.
Ja.
Efter alla gränsregleringar. Så det är ungefär det Polen som är nu.
Just det. Din bok handlar ju om just de här relationerna mellan Sverige och Polen under 1000 år. Men fanns det band redan under vikingatiden med Polen?
Ja, det fanns starka band. Först fanns det giftermål, hövdingar mellan och kungar. Så Mieszkos dotter gifte sig med Erik Segersäll. Det är dokumenterat. Och sen är det oklart om Storråda verkligen är hon eller inte. Men han gifte sig med Mieszkos dotter, det är dokumenterat. Och det är ju på slutet på 900, kring 1000-talet. Och vid den tiden fanns det också vikingabosättningar längs Polens kust på två ställen. Och en del av dem var ju danska förstås, och en del var nog från Skåne, kan man förstå av namn. Så att det fanns alltså vikingar. Om du tänker efter så var ju gotlänningarna och vikingabosättningar fanns ju längs hela Östersjöns kust och sen i Frankrike och Normandie. Så varför skulle de ha hoppat över den polska kusten? Det är ju liksom omöjligt.
Kommer man ha
har aldrig nästan hört talas om. Man vet ju om man är någorlunda bevandrad i historia, så vet man ju att den första statsbildningen är det som är Ryssland, eller snarare Ukraina, ja, skapades av nordbor och så. Men även Polen då hade...
Ja, de var med som legoknäktar för Mieszko. Det fanns en vikinga stad där vid kusten med väldigt... krigiska vikingar. De var legoknäktar mer än de var handelsmän, kan man säga. För de är också med sen när brittiska öarna erövras. Sigrid Storrådas son erövrar ju brittiska öarna för danska kungen. Och då är de här polska svenska vikingarna med. Och det är också dokumenterat.
Mm. Vet man vad som hände med dem, eller gick de upp i befolkningen som skedde på alla andra ställen egentligen när de flyttade till?
Det var nog så att de gick upp i befolkningen. Och förslaget eller idén att vikingar var med, det är inte någon svenska idé, utan det är polska historiker och arkeologer som har fört fram det här i decennier. Mm. Och man har småningom hittat mer och mer vid ön Wolin. Och för i början så hittar man inte så mycket arkeologiska bevis för detta. Men det är, tänk bara på Uppåkra. För 20-30 år sedan visste ingen människa vad Uppåkra var för någonting. Och idag är det den största stan som fanns då. Mm. Så självklart kommer man säkert en dag att hitta mycket mer. Man har hittat skeppsdelar och sådant. Mm. Och man vet att det har bott, det kan man se i marken också, hur husen har stått på Wolin.
Men vanliga polacker, är det någonting som de är medvetna om, eller är det mera för historisk gråt där?
En del vet faktiskt, Polen är som Frankrike på det viset att historiekunskaperna är väldigt stora och levande, och det kommer ständigt nya böcker och folk är väldigt intresserade av sitt land i motsats till Sverige. Så det finns alltså många så kallade vanliga polacker som känner till det här, så det är de som bor i norra Polen.
Du har ju redan nämnt Erik Segerskäll och så, att det var väl egentligen då kungar och stormän och så började gifta in sig med polska släkter. Men var det här någonting, det började ju då redan under vikingatiden, men var det här någonting som fortsatte under århundradena?
Ja, det fortsatte under tidig medeltid och ända fram till medeltiden. Därför att dels var det polska, men det var andra slaviska stammar. Det fanns ju flera slaviska stammar längs kusten där, som till exempel Erik av Pommern. Han kom från en slavisk stam från Pommern.
Men som var germaniserad? Eller?
Nej, då var de inte germaniserade alls. Och han hette ju Boguslav när han kom. Så att de... Det fanns alltså giftermål mellan, om du tittar i kungalängder och drottninglängder, så dyker namnet Rikissa upp i tidig medeltid. Och det är ett polskt namn, och det återkommer. Dels finns det folkungaflickor som döpt till Rikissa efter farmor och så. Och det finns en Rikissa som kommer från Sverige och blir drottning av Polen en kort tid innan hennes man mördades. Så det finns flera så här relationer under medeltiden.
Finns det även ortsnamn i Polen som har skandinaviskt ursprung? Eller?
Ja, de här vikingar. Fast sen har de förslavats alla de namn. Mm. Så det finns inte, man kan inte se det direkt.
Nej.
Det är inte som i Normandie till exempel, det finns 300 ortsnamn.
Som sagt, det här, din bok sträcker sig över 1000 år, så vi kommer hoppa ganska friskt där, men jag tänkte vi ändå ska börja här liksom i tidigare, själva ursprunget. Det kanske fanns ännu tidigare, det här är ju vad man känner till om de tidiga vikingabosättningar och sånt. Men en sak som jag tycker är väldigt intressant när man inte har då så bra koll på Polen och läser din bok, det är när man förstår den här, man kommer fram till medeltiden, att det här verkligen var frihetens stammort någonstans, den polska statsbildningen, att man hade religionsfrihet och någon slags yttrandefrihet också. När började man med det egentligen?
Det började under medeltiden. Det var så att, för det första måste man komma ihåg att Polen inte är något östland. Det finns i vår svenska uppfattning att Polen är ungefär diffust i öster.
Mm.
Men om du drar sträck från Stockholm rakt ner så kommer du ungefär till Krakow. Så Polen ligger söder om Sverige.
Det är lika mycket östland som Sverige.
Ja, det är det. Och var knutet till västerlandet från början, i och med att de blev katolska i mitten på 900-talet, så knöts det till Västeuropa. Så det har varit ett västligt land. Och universitetet i Krakow grundades 100 år före Uppsala universitet. Till Krakow fanns det en grupp mycket lärda män och några världsberömda idag, en som Copernicus som organiserade världsrymden. Mm. Och så fanns det filosofer och helt märkliga som skrev exempel, som var mot tortyren, som var för allmän värnplikt, som menade att kristna stater hade ingen rätt att erövra hedniska länder bara för att de är hedniska och att varje folk har rätt till sin religion. Sådana tankar.
Vilket år är vi?
Det är på 1300-talet.
1300-talet, ja. Ja.
Och som var mot tortyr, som var mot allt det som ansågs helt normalt i andra länder. Och det fanns fullständig yttrandefrihet, tryckfrihet när man kunde trycka, och religionsfrihet inskriven i konstitutionen. Så det var det enda land i Europa som hade inskrivet i konstitutionen total religionsfrihet. Och då pågick religionskrig i Europa och häxbålen brann i Sverige. Så var det i Polen, fanns det då katoliker, protestanter, judar, muslimer, ortodoxa, och sen sekter ur alla de här religionerna fanns också tillåtna och fick trycka sina böcker och skrifter. Och det fanns tempel och moskéer och synagogor. Allt i fullständig harmoni.
Men om man var muslim eller jude på den här tiden i Polen, kunde man ha kungliga ämbeten och sånt, eller man var inte någon slags förtryckt minoritet eller sånt?
Nej. En stor del av den polska adeln till exempel var kalvinister.
Okay.
Och det var ju polska adeln som bestämde i Polen. Polen var ju monarki, men det var ju adeln som bestämde. Det var mycket stor procent. Och Polen och Spanien har ju största befolkningen av adelsmän. Så vissa delar av Polen var 30% adelsmän. Och varje adelsman hade samma rösträtt som den andra, och så stora släkter som Radziju till exempel, som hade 20-30 slott och reste aldrig utan 3000 mans eskort. Han hade samma tyngd som en liten fattig adelsman. Så att adeln bestämde de var kalvinister av någon anledning, för det blir riktigt förklarat, för deras livsstil.
De flesta var katoliker.
Ja, men de flesta var liksom inte några puritaner, utan de levde verkligen ut. Men de var kalvinister antagligen en protest mot katolska kyrkan. Men det fanns alltså alla religioner, alla sekter. Och kungen då, Sigismund den gamle, han sa att jag är inte kung över era själar. Jag är kung både över fåren och getterna. Alltså, det var en väldigt tolerant inställning.
Hur länge levde den här toleranta? Levde den kvar ända fram till våra dagar? Eller hur länge levde den kvar?
Ja, det är sorgligt att säga, men det dödades av svenska krigen. Det var Sverige som fick slut på det här.
På 1700-talet eller 1600-talet?
Nej, 1600-talet redan.
Ja, just det. Ett ämne som jag då själv tycker är väldigt spännande, som jag tänkte vi skulle fördjupa oss lite i, det är just som du redan har börjat prata lite om här, den polska adeln. För att jag har ju mer och mer förstått att den polska adeln, det är någonting annat än adel i många andra länder. Du har redan nämnt här att det var så mycket som 30% av befolkningen var. Hur kommer det sig att det var så stor andel av befolkningen som blev adliga?
Ja, det var så att de kallar Polen för den adelsrepubliken. Mm. Enligt romerskt mönster. Bönder och även köpmän har man alltid sett ner på i Polen. Mm. Ännu i denna dag så ser man ner på bönder i allmänhet. Och om du kommer från landsorten och har bonderrötter, så skäms du över det. Man har inte alls det som i Sverige. Att
den stolta
självägande bonden liksom. Mm. Så att man skäms för det i Polen. Och
man hade väl livegenskap också?
Jo, men det avskaffades ganska tidigt. Mm. Men de ägde, de var inte samma livegenskap som i Ryssland, men de var ändå bundna till torman, så att säga. Och hade ingen bildning, ingen skolning, inget sånt alls. Mm. Och det var bara adelsmännen som hade såna rättigheter. Och det fanns alltså då tusentals adels. Så när Johan den tredje son Sigismund kommer och blir vald till kung, så är det 30 000 adelsmän närvarande som
att de ens lyckades samla så mycket människor på en plats.
Det är helt märkligt hur de kunde prata så att de hörde vad som pågick. Och Sigismund som kom ner då, han hade ju säkert aldrig sett mer än kanske 2 000 människor på ett ställe. Att se 30 000 på ett ställe måste vara ett helt bedövande för honom. Så att adeln bestämde. Naturligtvis var det ju de rika familjerna. Och det fanns furstesläkte, familjer med furstlig titel. De skulle vara prins och prinsessor sedan 1400-talet. Och en del av dem hade blivit furstar under, i Litauen. Så Polen och Litauen var ju förenade. Och en del hade fått titeln av, från Habsburg tidigt en gång, för de hade gjort några insatser för Habsburgarna. Och de här ätterna finns kvar i denna dag. Så Zamoyski, Lubomirski, Radziju är fortfarande prinsar. Så de, du kan möta dem i Warszawa, så står det deras visitkort prins.
Mm. Och idag kanske man har större respekt för det man hade under kommunistperioden.
Ja, men det är så att, att även det, det var annorlunda i Polen än i andra östländer. Kommunisterna tog ju alla slotten, självklart. Men då hade de redan under kriget, efter kriget, plundrats sönder av Röda armén. Men nu har de fått köpa tillbaka sina slott till marknadsvärde. Så Zamoyski och andra har köpt tillbaka stora, fina slott. Radziju hade 12 fantastiska slott som såg ut som Drottningholm. Det är den storleken på slotterna. Så den svenska adeln, till och med de la Gardie, så framstår som ganska fattiga kusiner från landet jämfört med de här. För de hade egna teatrar, de hade egen akademi, de hade byggde operahus.
De var nästan som kunglighet.
Ja, de var bättre än kungen. För kungen ägde inte mycket. Den polska kungen var vald och fick försörjelse. Hans söner fick inte automatiskt hertigdömen som i andra länder, utan de fick ofta förstöra sig som biskopar eller någonting där de kunde få in lite mutor.
Ja, men om det, så att, men en stor del, om det var så många, alla kan väl inte ha varit rika om 30% av befolkningen.
En stor del var bara så att de hade en sköld på sin stuga.
Men då de kunde bo ganska enkelt. Så
ja, det kunde de göra, fattiga adelsmän. Det är de som vi i Sverige kallar för knapadel, men här är det alltså många tusen som var på, men de var adelsmän och kallade till, det är bara de som var i riksdagen. Sejmen var bara adelsmän, det fanns inte några andra stånd i riksdagen. Men de var med där.
En av de absolut tycker jag mest spännande sakerna med man läser polsk historia, det är just det här adelsrepubliken, att just adelsmännen valde att det var val, nej,
det var valkungen,
när jag avskaffade det valkungendömet i Sverige, det var Gustav Vasa i princip,
men det var valkungendömet från början. Och från början så valde de ju då någon inom de här rika, sen tog de från grannländer, men då alltid någon som de hade kontroll över, som innan han fick bli vald så fick han ge dem nya privilegier och garantera att han inte skulle lägga sig i. Och så att valkungadöme och de här styrde, och Polen, man måste komma ihåg, Polen var ju väldigt stort väldigt länge. Från det, då när det innehöll union med Litauen, så gick det ju från Östersjön till Svarta havet och hade Vitryssland och hela Ukraina, stor del i österut. Det var ett gigantiskt område, 1 miljon kvadratkilometer, 3 gånger dagens. Det var det största landet i Europa utom Ryssland, men ingen hade koll på Ryssland då. Så att i Europa var det största landet och hade då 10 miljoner invånare. England hade 4 miljoner. Så att det var alltså...
Var det även befolkningsmässigt det största landet i Europa då?
Ja, utan Ryssland.
Ja, utan Ryssland. Ja,
jag tror att Frankrike hade fler invånare, det tror jag. Men det var till ytan det största. Och adeln, det andra roliga med adeln är att de såg inte ut som västerländska adel. De hade ju inte det spanska hovmodet, utan deras...
Det spanska hovmodet, du får nog förklara. Vad är
det? Det är svarta hovdräkter. Du tänker, du ser bilder, målningar med Johan den tredje, de har sån kort kappa och puffbyxor.
Lite puffiga byxor, ja, med stora
det, kragar. Det är det spanska hovmodet. Ja. Men de följde modet från sultanen av Turkiet. Ja, det är inte Turkiet då.
Så de hade haft kaftaner då, eller?
Ja. Ja. Praktfulla färggranna kläder. De hade inte turbaner, men de hade väldigt färggranna kaftaner och bälten, och de hade, knapparna kunde vara diamanter och rubiner, och de beundrade modet där. Men det var ju, de var inte muslimer eller mot, det hade inget med islam att göra, utan det var modet. De var ju grannland till till det här riket. Så de hade det som modeideal ända långt in på 1800-talet. Mm. Och sen skulle man hänga en slokmustasch så här. Det var också viktigt. Så att typ, när Lech Walesa dyker upp i solidaritet så har han så här mustasch.
Det är för, en viktig symbol.
Det är en viktig symbol. Det visar att han var liksom ledare för folket.
Mm, mm. Men hur man har ju talat om polsk riksdag, och det är ju ett negativt uttryck. Ja. Det innebär ju att man inte kan komma överens egentligen.
Ja, det blev så på slutet på 1700-talet innan Polen upplöstes helt. För då var det ju så att varje adelsman hade ju vetorätt.
Så det är en av 30 000, ja. Eller hur många var
det? Det är en av de som var närvarande.
Ja, så det av flera tusen då?
Ja, om han var emot så blev det inte. Ja. Så det var ju många heta debatter. Och samtidigt så blev det mer och mer korrupt, självklart. Man köpte in och adelsmän från de avlägsna byar och gav dem mycket pengar och sa att nu ska ni gå emot det här, eller nu ska ni, så blev det så. Och det var det som blev mer och mer polsk riksdag. Och det var det som de då 1795 ville ändra på. Mm. Och det kom, de skrev en den sista kungen Poniatowski var med och skrev en författning där också den svenska ambassadören von Engelström var med och skrev, som var modern och som hade liksom majoritetsbeslut. Det var Europas modernaste författning, men den Katarina den store fimpade det sen.
För då var redan Polen helt under oket.
Det blev Ryssland. Under oket strax efter det. Så fram till slutet på 1700-talet så var det den här polska riksdagen, och den liksom flippade ut, så att säga. Men varje kung och regim som var det slags innan förstod ju att det är ohållbart det här. Men adeln var så stark och mäktig och rik så att kungen kunde inte sätta så mycket emot det.
För det här är ju samtidigt som om i Sverige så växer ju kungamakten fram och blir väldigt stark. Ja. Kanske en av de mer starkaste. Och även i andra länder i Europa så blir kungamakten starkare och starkare.
Och det var det adeln ville förhindra. Mm. De ville inte ha någon sån kung som kommer här och bestämmer. Så att det är kungar som valdes liksom blev avväpnade redan innan de närmade sig gränsen för att de inte skulle kunna införa stark kungamakt.
En annan spännande sak, det är ju mer än en svensk kung som har försökt bli kung i Polen. Ja. Alltså hur många är det som har velat?
Ja, om man de som har nämnt det här, för Gustav II Adolf började med, han funderade på att försöka bli vald.
För man kunde komma som en utländsk regent och vara med om
man kunde anmäla sig ungefär som ett presidentval. Det anmälde sig kandidater och så kom det en lobby med dem och så presenterade de det. Så Gustav II Adolf, Karl X, drottning Kristina, var intresserad. Hon anmälde sig. Hon sa att hon var ju dessutom katolik och det skulle gå bra. Och sen har du Karl XIII Gustav. Han tog ju hela Polen och ville bli det också. Sen har du Gustav den tredje som verkade starkt för detta med Engelström i Warszawa. Sen har du de här som blev erbjudna. Oskar den andra blev på mitten på 1800-talet erbjuden att bli kung i Polen om de återgick till monarkin. Men han tackade artigt nej. Och Bernadotte, Jean-Baptiste, när han var marskalk för Frankrike och för Napoleon, och Napoleons styrkor ockuperade större delen av ryska Polen då nämndes han också som tänkbar kung om de skulle införa kungar.
Vi kanske inte ska föregå det vi ska prata om, men Sigismund då, men han räknas inte som en svensk kung egentligen, utan han räknas som en polsk kung.
Han räknas som en polsk kung.
Som sagt, vad jag tycker är en väldigt spännande period i det här, det är ju med Johan den tredje och Erik den fjortonde och hela och så här. För att han var ju hertig då, Johan, hertig av Finland.
Ja.
När han satt i Finland, så då började han bygga upp egna relationer till Polen och till olika öststater. Ja. Vad ville han uppnå egentligen?
Ja.
Han blev ju Johan den tredje sen.
Man måste komma ihåg att då var hans storebror Erik den fjortonde kung över Sverige och Finland. Han var ju kung över hela svenska riket. Och hans yngre bror Johan, som då bara var i början på 20 år, han blev hertig av Finland innan han ens var 20 år. Finland var då ingenting. Finland var hertigdömet Finland var totalt okänt i världen. Det var ungefär 300-400 000 invånare. med största fattigdom och elände.
Var det sämsta hertigdomet i det svenska riket?
Ja, så Gustav Vasa hade gett de här hertigdömerna till sina söner, vilket han säkert ångrade sen. Och Johan satt där på Åbo slott. Och då upptäckte han och insåg ganska snabbt att Finland och hans intressen ligger ju österut med Ryssland och Polen och på Östersjön. Det är ju där som affärerna är. Och från Novgorod inne vid Finska viken så skeppades då skeppstimmer och rep och kära och sådant. Så var det viktigaste produkten i handeln då. De är lika viktig som oljan idag. För det var för brittiska och nederländska skeppen som höll på att byggas upp, de stora flottorna. Så att de här affärerna, den här handeln ville han vara med på. Sverige hade då lite tidigare fått, 1561 tror jag det var, fått kontrollen över Estland. Så att Sverige hade liksom redan foten på Baltikum. Så att han sökte sig ner där. Sen måste man komma ihåg att när han kommer resande och ska fria till polska kungens syster, då är han ju ingenting.
Han är bara en hertig i någonting som ingen känner till. Nej.
Och därför kommer han själv. Normalt så skickar man ju alltid sändebud och det skedde ett proforma, ett äktenskap, en vigsel med en representant och sen kommer bruden upp och så. Men han var ju alldeles för obetydlig för detta. Så han, precis som hans bror Karl den IX, när han friar ju också, han är också ner och friar själv. Så han kommer resande till Polen, Litauen då. Och försöker imponera på dem med ett stort följe och sådär. Och han är ingenting. Han har egentligen ingenting att visa. Det finns dessutom inte någon bevis för att han någonsin ska bli kung. För hans storebror är ju kung och hans söner ska bli kungar efter honom. Så att Johan kunde i bästa fall sitta kvar som hertig av Finland som ingen hade hört talas om. Så att han fick ju verkligen försöka skärma polackerna.
Det måste han ju ha lyckats med.
Han var ju intelligent, han talade många språk, han var belevad. Han hade varit i England då, i London och friat då, Erik den 14:e som uppdrag av hans väg till Elisabeth en gång. Mm. Och han hade besökt lite städer längs i Nederländerna och Tyskland. Så han var lite berest och han talade flytande många språk. Så att han, dessutom hade han ordnat med så att han kunde utlova stora lån. Det här kungen där, han behövde ju mycket pengar för det krig som han hade mot Ryssland och sultanen. Så att när Johan förespeglade att han skulle kunna låna 100 000 dukater.
Handlade han de pengarna att låna ut?
Nej, han hade inte det. Men så att han lovade det. Och så som pant för lånet fick han 7 väldigt fina slott på gränsen mot Baltikum där. Och det var kungens ambition var att om han ger dem här till hertig av Finland så försvarar han dem. Så fick Polen gratis försvara de här slotten. Men de här slotten de försvann blixtsnabbt sen. Men i alla fall. Så han bluffade till sig bruden. Alltså. Och bruden är då, vad var hon, 7-9 år äldre. Och de hade aldrig setts förut och hon
hade hon varit gift tidigare eller?
Nej. Utan det var det här, han hade 3 döttrar eller 3 systrar som han hade försummat helt och inte alls brytt sig om. Och den äldsta var 14 år äldre någonting sånt och var ogift. Men hon blev gift sen. Så att han måste egentligen formellt gifta sig med den äldsta först, eftersom det var gången. Men han lyckas förhandla till sig den yngre. Och de träffas och Katarina säger sådär, okej då, i stort sett. Men det är ju inte någon person.
Nej.
Och de kommer överens, de skriver ett kontrakt med alla punkter att hon ska ha med sig och hennes hemgift och sådär. Och sen hennes resa upp genom Baltikum upp till Åbo slott i detalj beskriven i historien och det är otroligt roligt, hon kommer med 70-80 personer, 3 präster, 4 dvärgar och hon har orkestra med sig, tyska och franska, hon har en mästerkock med mindre kockar med sig, hon har en silverputserska som har silverputs med sig och trasor att putsa silver med och tvätterska med tvättpåse med sig, allt finns registrerat. Och då kommer de till Åbo slott på julaftonen Och alla som har
det är
sett
ett ganska dystert slott.
Ja, alla som har sett Åbo slott kan ju tänka sig när hon kommer resande efter lång, lång, de har höll på att gå under med båten, väldigt dramatiskt. Äntligen framme. Så ser hon den här stenladan resa sig där med små, små fönster. Och hon kom från Wawel i Polen, det renässansslottet i Krakow, som hade 370 franska, flanderska gobelänger på väggarna.
Finns det kvar, eller?
Ja, massor finns kvar. Ja. Gobelänger och teatrar och bibliotek. Och, det var som ett stort renässansslott. Och hon ser hon det här. Och då kan man tänka sig att hon skulle bryta ihop sig. Vad har jag gjort? Vad har jag gjort? Men hon brukar säga att hon var en riktig aristokrat. En riktig aristokrat klagar inte, utan hon gör så att detta är läget, hur gör vi det bästa möjliga härifrån? Mycket bra livsinställning. Och hon flyttade in, på en kort tid förvandlades Åbo slott till ett renässansslott. Hon hade med sig vävda tapeter, orkester, musiker och praktfulla dräkter och kläder. Det blommade upp enormt. Och det var håll igång flera veckor innan Erik den 14:s trupper kom och tog slut på allting och tog dem som fångar över till Sverige.
För Erik den 14. Var det för att hon var, vad var det värsta med att han gifte sig här enligt Erik den 14? Det var för att hon var katolsk?
Nej, det brydde han sig inte om. Utan det var förräderi mot, det var Erik den 14 som var kung. Och det var han som styrde utrikespolitiken. Och han var ju i krig med polska kungen, bland annat om Baltikum. Och då går hans bror och gifte sig med polska kungens syster och inleder varma förbindelser. Så det var ju förräderi. Och han hade dessutom blivit varnad och sagt att gör inte det här, så han gjorde det i alla fall. Så att det var landsförräderi kan man säga, och med den rättsskipning som fanns på den tiden så hade han, om han blev avrättad direkt så hade de flesta tyckt att det var helt okej.
Men han blev ju inte avrättad.
Nej, han blev dömd till döden och för till Gripsholm med sin hustru, sin gemål, och där fick de sitta i 3 år. Men de satt inte i någon fängelsehåla som man brukar säga, utan de var på en slags kunglig förvaring. Och de fick samma mat som på Stockholms slott. Och de hade vinkällare och allt sådär.
Men de var fångar.
Men de var isolerade, fick inte kontakt med någon. De fick inte åka därifrån och de fick inte ta emot någon. De var isolerade. Och dödsdomen låg över huvudet på honom. Så han visste att när som helst så kan den verkställas. Och då ingrep bland annat drottning Elisabeth av England. Hon skrev brev till Erik 14 och vädjade för Johan.
Varför gjorde hon det?
Ja, hon hade blivit god vän med Johan när han bodde 1 år i London och fått respekt för honom.
Det måste ha varit en väldigt dynamisk och, människa, Johan den tredje.
Ja. Ja. Så att då kom han mycket nära det här, sin katolska hustru, och de var intellektuellt väldigt jämställda. Båda var sökande personer som läste böcker och de hade tillgång till litteratur där. Så de läste filosofi och teologiska böcker och diskuterade religion och så. Och kom väldigt nära varandra, så nära att de fick 3 barn. Men äktenskapet var nog ganska lyckat fast hon var mycket äldre.
Det här är ju sånt som många kanske känner till, men det måste ändå ställa frågan, men hur gick det till när Johan den tredje och blev kung? Alltså?
Jo, det blev ju uppror mot Erik, bland annat efter de här morden, Sturemorden. Och allt det där skulle man kunna prata om, för han var inte så vansinnig som han framställs som. I vår tid hade han bara fått lite terapi och lite tabletter så hade det gått bra för honom. Men på den tiden var det lite andra metoder. Ja. Så han blev då avsatt och i sin tur inspärrad. Och då blev ju Johan befriad. Han först flyttade dem ut från Gripsholm till Eskilstuna.
Och då var det självklart att han skulle bli kung.
Ja, för att, det var hans... Men han var lite sur faktiskt över att när han satt på slottet där fånge, så var det ingen som försökte befria honom. Och inte ens hans svåger från Polen. Så att senare när Erik sitter inspärrad och sen blir avrättad i smyg med, inte märtsoppa, men han blir förgiftad, så Johan liksom avsky på honom, för det finns många försök att få ut Erik från fängelset. Han hade många anhängare och Johan hade ingen. Så att Han blir befriad och kung. Och alla Eriks anhängare jagas bort. Och då börjar också, och det börjar tidigare redan, en flyktingvåg till Polen. Det är många svenska adelsmän redan på Gustav Vasas tid och katolska präster och biskopar.
Är det sådana som inte vill konvertera då?
De flydde till Polen. Så att när det var som mest fanns det 500 svenska politiska flyktingar i Polen. Adelsmän, de flesta var alla var adelsmän nästan. Och sen biskopar och präster och universitetslärare och sådana som var katoliker.
Det blir lite dubbelt när man läser om Johan den tredje. Alltså, var han katolik eller var han bara vänligt inställd till katolicism? Eller var han bara en allmänt vidsynt person som var öppen för olika religioner eller inriktningar?
Jag tror att han var religiöst intresserad och lutade mot katolicismen. Och han ville liksom förena det protestantiska katolicismen, bra idéer i katolicismen med Luthers lära, som han då gjorde i sin bok, den här kyrkoboken som han skrev, som skulle följas. Där han försökte få ihop de här. Och det är också bevisat vetenskapligt att Katarina hade ett slags uppdrag, eller de försökte övertala henne när hon kom till Sverige att hon skulle göra allt vad hon kunde för katolicismens återinfödelse i Sverige. Och hon bearbetade honom och han lutade åt det hållet. Så att deras son Sigismund blev uppfostrad i bägge lärorna. Han var både katolik och protestant när han var liten, och så fick han välja att valde han katolicismen.
Sigismund då, han blev ju sen kung i Polen faktiskt.
Ja, han blev först kung i Polen därför att han var den sista manliga arvingen till fursteätten Jagello. Katarina Jagellonica var ju den här Jagelloätten som var från 1400-talet, som var mycket, mycket äldre och finare än Vasaätten. De var släkt med nästan alla Europas kungahus då. Men de hade ingen manlig arvinge, och man valde, det var ett valkungadöme, men man försökte ofta välja någon som var nära den tidigare dynastin. Och Johan var då den närmaste, och hans moster lobbade väldigt för honom i Polen. Men då, till det valet så fanns det ju Habsburgare. Det finns alltid en Habsburgare i alla polska val, för det är närmast. Och Ivan den förskräcklige anmälde sig. Det finns alltid någon representant för sultanen. Och så finns det alltid någon sån här som man brukar kalla för frilanskandidat som dyker helt oväntat upp. Men då huvudkandidaten...
Hur många kandidater kunde det vara?
6-7 stycken. Och då var Habsburgaren Maximilian och Sigismund, de starkaste. Och Sigismund hade den fördelen att han var ung, han pratade flytande polska och han var katolik. Och då kom det ner 2 svenska diplomater för att verka för honom i de här kretsarna innan man valde. Och det är precis som ett presidentval. De lovade då att Sigismund skulle bygga en polsk flotta, för det fanns inte. Han skulle bygga förstärkningar längs gränserna. De lovade en oerhörd massa saker som Sigismund skulle göra som inte ens Sigismund själv hade hört talas om. Men av bara upphetsningen så öste de på för sin kandidat. Och han blev vald. Men samtidigt lite längre bort så valdes Maximilian av en annan grupp adelsmän. Så att under ett skede så var bägge 2 valda till kung av Polen. Och deras anhängare rök ihop i strider utanför Krakow. Men den mäktigaste ätten då, Sejmojski, han var för Sigismund. Så hans trupper slog ner Maximilian drevs bort. Och så att när Sigismund anlände så har de någorlunda kontroll över hela landet. Så han kommer ner till Krakow och där blir han krönt till kung, och det var väldigt märkligt. Han kommer in där, han presenteras på en stor tillställning för hela den här adeln.
Hur gammal var han då? Var ung alltså?
Jag var ung, lite på 20 år. Och han kom in där och han har ju aldrig sett något sånt. Han har aldrig sett så mycket folk och så färggranna kläder. Och folk som pratar och skriker hela tiden. I Sverige är man ju ganska tyst. Det är en stor scen och Sejmojski, den mäktigaste mannen i Polen, presenterar honom och håller ett lysande så här retoriskt tal där. Och Sigismund förstår allt det, för han kan ju polska. Och så går man själv fram, och så säger han i stort sett bara att ja, det är trevligt, tack, tack så mycket, tack, tack. Så går han och sätter sig. Och alla undrar, han skulle ju självklart hålla ett flammande tal om vilket lyckoland han ska skapa av Polen. Och, men ingenting av det. Han var sån här low-key,
blyg svensk. Men var det bara den stunden, eller var han sån som person att han inte tog så mycket plats?
Han var väldigt så. Så, och då säger Zimojski, vad är det för en stum dåre vi har tagit hit? Och så att han gjorde inte någon imponerande entré.
Men hur blev han som kung sen då?
Ja, var nog en stor besvikelse för de flesta, för det första var han ingen krigarkung, fast han, de hade ju krig mot och lyckades till och med erövra Moskva längre och mer än vad svenskarna gjorde. Han var liksom så ovanlig som kung att han satt på golvet och lekte med sina barn. Det hade de aldrig sett i Polen. Han införde fotboll och andra bollspel som han själv och brorna hade med sig från London. Så att de hade aldrig sett en kung som leker bollspel med sina barn. De åkte skridskor på isen. Han visade öppen kärlek till sin hustru. Det gjorde man inte. Dessutom var hon en Habsburgsprinsessa med habsburgska underläppen och hela, och dessutom lite kutryggig, men de älskar varandra och kallar varandra kärestar, så här, vi satt bredvid varandra i bordet, och det hade de aldrig heller sett, så att han var liksom alldeles för snäll och mjuk, och dessutom var han väldigt konstnärlig. Han satt och gjorde, han var som en guldsmed, han gjorde klockor och sådana saker. Han gjorde sådana klockor där man, när det ser bling bling, så kommer en liten parad med påven kommer ut med ett kors och sådana, och han målade tavlor ganska fint. Det finns en tavla som de först trodde var Tintoretto, men det var Sigismund som hade målat med religiösa motiv. Så sånt höll han på med istället för att jaga och supa med de här adeln som hade mera manliga sysslor.
Hur kommer det sig att Sigismund inte lyckades behålla sin svenska krona som han fick?
Ja, det var hans lömske farbror, hertigen av Sörmland, Karl, hertig Karl, som var liksom knuffade ut honom. Och som, för att få honom utknuffad, förde man fram religionen som spöke. Man måste ju alltid ha någon sån här, de skrämde med katolicismen. Han tvingade ju svenska riksdagen att anta den Augsburg trosbekännelsen som en del av författningen nästan. Så han, det var hertig Karl som knuffade ut honom. Men vad man ofta glömmer är att det enda gången, eller polackerna segrade över hertig Karls armé i det största och blodigaste nederlaget Sverige någonsin har haft. Det var till och med fler döda där än i Poltava. Men hertig Karl överlevde själv. Och så att det var inte någon enkel match för honom. Men det var för stort för Sigismund. När han kom och blev krönt så var han ju kung, alltså från Lappmarken till Svarta havet. Han hade ett gigantiskt område som han var kung över. Och då var han inte ens 30 år fylld. Ja. Så att han hade för mycket.
Men bodde han någonting i Sverige då under den här perioden?
Nej, utan han flyttade ju då huvudstaden från Krakow till Warszawa för att vara närmare kusten. Han hade ju Warszawa och Vilnius. Bägge två var polska huvudstäder, för det var en union med Litauen. Och då var han närmare Vilnius och närmare kusten för att åka till Sverige. Men det tog 8 dagar att åka från Warszawa till kusten och sen nästan en vecka komma till Sverige. Så det tog 2 veckor att komma till Sverige. Så det var ju lite obekvämt. Och han var bara 2 gånger i Sverige. Det var då när han blev krönt och sen när han kom med trupperna och slaget vid Stångebro.
Men som sagt, Sigismund måste vi betrakta som en polsk kung, så det innebär att Sverige faktiskt har haft en polsk kung under den perioden.
Ja, fast samtidigt vill jag inte riktigt kalla honom, jag vill inte kalla honom polsk kung eftersom han är född på Gripsholm och var laglig svensk tronarvinge. Men i Polen betraktas han som polsk kung. Men jag tycker nog att han var svensk. Men han hade inte så många svenska rådgivare med sig, bara några få, och en var kvar till slutet, en lärd man. Men han... Hans syster Anna Vasa, var med honom. Och hon var protestant hela livet. Och hon var väldigt viktig för honom. Och hon betraktades som Polens klokaste och mest bildade och intelligenta kvinna. Och hon fick två slott i de protestantiska delarna av Polen. Och drev skolor och hon tog hand om de svenska barnen. Och hon som tog hand om Erik den 14:s utstötta son Gustav. Mm. Och hon hade stora odlingar av trädgårdsväxter och medicinalväxter. Hon införde tobak i Polen och är alltså en mycket, mycket lärd. Hon sponsrar och ger ut Europas första stora botaniska verk som är 100 år före Linné, som har flera hundra planscher på växter och beskrivningar av de här växterna, sponsrar hon. Så att hon var väldigt bildad och mycket klok och fin dam.
Vi kanske ändå innan beröra lite Gustav här då, Erik den 14:s son, för att han, det är ju en ganska tragisk historia egentligen. Vad hände sorgligt egentligen med Gustav? Vet man egentligen vad som hände?
Jo, det är mycket sorglig historia, för att han, när Johan blev kung då, det var ju en statskupp, då var ju det här Gustav ett hot, eftersom han rent lagligt var den lagliga arvingen, och om Erik var borta skulle hans son värva. Så att Johan ville ta livet av honom helst. Men Katarina Jagellonica säger att de ska skona honom och skicka honom till Polen. Så de skickade honom till en jesuitskola där han gick.
Hur gammal var han då? Han var ett barn då?
Han var barn, han var i puberteten i den skolan. Och han var, hade det skyddad identitet kan man säga, han kallades något helt annat.
Och, så folk visste inte att han var kunglig börd då? Nej.
Och han fick skolning där. Så skulle läsa medicin och annat i Prag och åkte lite runt i Europa. Och då visste folk att han var av fuslig börd. Men han var lite för vek och lite för svag, och han var absolut ingen som ville ha politisk makt. Mm. Han strävade aldrig efter
han
det.
Han försökte aldrig.
Nej. Men hans olycka var då att Ryssland, tsaren Boris Godunov, bjöd in honom. Och plötsligt, första gången i sitt liv, då var han i 20-årsåldern, lite på. Då, när han kommer, så blir han behandlad som en kunglig person. Och ryska tsaren liksom hyllar honom och försöker få ihop honom med vackra prinsessor. Och för att Boris Godunov, de ville ta honom och sätta honom. De skulle erövra svenska Baltikum, sätta honom där som någon slags guvernör. Prins, kung, hertig, och de använde honom i maktkampen mot Sverige, men han ställde inte upp på det, han ville inte. Utan han ville läsa tjocka böcker om hur man gör guld och sånt. Han var inte intresserad av politik. Och då blev tsaren förbannad på honom helt enkelt, och skickade honom till en ort 30 mil nordost om Moskva, och där är en fattig liten stad, och där dör han inom något år i någon sjukdom, kanske tyfus, och begravd i en omärkt grav. Det är väldigt sorglig slut på honom.
Herman Lindqvist, författare och journalist, skrivit 64 böcker. Stort tack för att du kom hit idag.
Tack då.
Och den senaste boken är Sverige-Polen, 1000 år av krig och kärlek.
I ett litet torp i Sörmland skrev författarparet Moa och Harry Martinsson några av svensk litteraturs stora klassiker. I efterhand har Moa hamnat i Harrys skugga, men i en ny bok framträder de bägge i helfigur, bundna till varandra genom passion och litteratur. Paret förde en litterär dialog som utvecklade de båda även efter den turbulenta skilsmässan och tills döden skilde dem åt. Vi drabbade samman med våra ödens hela bredd är litteraturprofessor Ebba Witt-Brattströms hjärtslitande dubbelbiografi över paret Martinsson. Vi drabbade samman med våra ödens hela bredd är utgiven av förlaget Historiska Media. Ljudboken finns tillgänglig hos streamingtjänster som BookBeat, Storytel och Nextory. Beställ den fysiska boken på förlagets hemsida historiskamedia.se eller köp den i en bokhandel nära dig.